Trädgårdssnack i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
Ja, varmt välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Trädgårdssnack där vi har betat av allt från sommarblommor till kryddor och vi har rört om lite grann i trädgården efter vintern. Hasse Strandberg och Annika Sjölin på plats här. Jag från Retro FM och Annika från Flyinge Plantshop. Den här veckan, så, alltså, när du berättade för mig vad vi skulle prata om idag, Annika, så jag fick en sån här flashback från något 70-tals barnprogram. Ja, idag ska vi prata om rhododendron och deras bästa vänner. De här, du vet, alltså man fick liksom en sån här flashback hur barnprogrammen var då.
Ja, det var barnprogrammen på din tid. Jag tittade på Anita och Televinken.
Ja. Så. Mm. Jag lyssnade på brorsans såna trafikskivor med Anita och Televinken också som kom också. De var fantastiskt trevliga. Ja. Men det är en liten parentes. Rhododendron, för mig, Skåne, tänker jag alltså spontant Sofiero, så är det ju.
Ja. Ja, Sofiero är ju en fantastisk anläggning där det finns jättemycket rhododendron. Ligger utanför, bortanför Helsingborg.
Mm. Och din erfarenhet av rhododendron, din relation till rhododendron allra först?
Ja, alltså det är en, för mig är det en fantastisk växt. Alltså det är där att jag säger att den har extra allt. Då tänker jag mycket på att den finns där hela året. Och den typen av växter som finns så att jag kan se dem hela året, de gillar jag väldigt mycket.
All inclusive?
Ja, alltså, för det är ju de som bygger stommar i trädgården. De man ser hela tiden. Och sen allt det här andra som man då kan plussa på för att ännu mer få ut max utav en trädgård. Det är, så rhododendron är en jättebra växt, men den har lite speciella krav.
Jag kan bara känna att när jag kommer just där och gör en lilla sommarturen ut till Sofiero för att spana in rhododendron så känner man att jösses vad stor, det här måste vara skitsvårt. Alltså, bara första frågan för mig som är fullständigt trädgårdsinvalid, är det svårt med att ta in till rhododendron från första början?
Nej, det är det inte. Men som med mycket annat i trädgården, har man en trädgård med förutsättningarna för en specifik växt så är det ju lätt. Om man inte har det så blir det ju lite svårare kan man säga.
Och då är det ändå några speciella krav eller?
Ja, det har de. Om man börjar med jorden så vill de ju ha en sur jord. Och då menar jag inte en sumpesur våt jord, utan jag menar en sur jord pH-mässigt. Alltså de vill ha ett lägre pH än många andra växter. Så någonstans mellan 4,5 till 5,5.
Hur tar man reda på sånt, Annika?
Alltså man kan ju, enklast är egentligen att titta sig omkring. Vad finns det i mitt område? Finns där flera trädgårdar med fantastiskt vackra rhododendron och så? Då är det ju rätt så sannolikt att man bor någonstans där det går bra och odla rhododendron. Men om man går omkring till exempel i Malmöområdet som heter Limhamn så är det inte så fantastiskt mycket stora fina rhododendron. För där är mer...
Det är kalk ju.
Ja, så att där är en annan typ av jord. Mm. Så att många ställen kan man odla rhododendron på, men där är en hel del där det blir svårare. Och sen gillar ju rhododendron också att det är vindskyddat. De står ju där med sina blad på vintern. Nu är det ju tack och lov sommar nu och den här vintern kan vara lite besvärligt för dem om det är barfrost och så. Så gärna typ woodlandmiljöer med lite träd som skyddar dem.
Och skula lite grann så, ja.
Och sen att det är vindskyddat.
Ja, för att i Skåne är det ju inte alltså en kakburk liksom att för med tanke på blåsten och hur slätt och öppet här kan vara.
Ja, och då ju närmare kusten vi kommer desto svårare är det. Men om man tänker sig ett villakvarter var du nu än har det, så är det ett gammalt villakvarter så är det ju ofta så uppvuxet med träd och ridåer och trädgårdar och så. Och då blir det ju mer vindskyddat. Men vi tänker ju ofta, alltså kustnära, om man kommer ut utanför Malmö till exempel då, med nybyggda områden eller utanför Lund med nybyggda områden där det inte är uppvuxet ännu, då är det ju väldigt vindigt, men det är det ju inte överallt.
Då måste ju Sofiero vara optimal med tanke på hur många rhododendron som finns där uppe.
Ja. Det är ju, alltså, om man tittar där så ser man ju hur de verkligen kan trivas i en sån skogsmiljö på sina ställen.
Men om du nu har vandrat runt i det där lilla villakvarteret och tänker att vi har precis flyttat in här, grannarna har rhododendron, det hade varit skitgott att få sätta spaden i marken och börja odla. Var börjar jag någonstans med mitt förberedelsearbete för att sätta rhododendron?
Mm. Om du har en jord som är lämpad för rhododendron så är det ju mer, alltså, var ska du ha dem någonstans och vilka storlekar. Så att, alltså, tänka på den ytan som han har till sitt förfogande i första hand. Mm. Och sen är den ytan nu vi har bestämt oss för, så ska man kanske jordförbättra den då. Mm. Det är en god idé och då kan man göra det med färdigblandad rhododendronjord. Då har man en jord som är redan, så att säga, kryddad med näring. Mm. Och det är ju egentligen det enklaste. Och så vill ju det till att jorden är luckor. Så att det här med att vända jord och använda en rejäl spade och komma ner på ett ordentligt djup och så. Så att det är luckert och luftigt.
Så att det är lite fluffigt. Mm. Om vi nu inte bor där, Annika, vi bor ute på Limhamn. Vi tänker att jag vill verkligen odla rhododendron. Mm, mm. Hur fixar man och sänker pH-värdet i jorden?
Man kan ju tänka sig att man faktiskt både gräver neråt och bygger uppåt. Det finns som lite byggklossar i torv. Ser ut som stora stenar.
Brikettliknande så?
Ja, rätt rejäla saker. Mm. Som man kan bygga uppåt. Om man då har grävt ur på samma yta som man nu tänker att man ska ha rhododendron, så har man grävt ur på djupet då. Så att de största plantorna man sätter, att man har rhododendronjord under dem åtminstone 20 cm. Och sen behöver man kanske inte, om man nu köper en stor planta, behöver man kanske inte gräva till Kina. Om man också bygger uppåt, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Ja. Så man ändå vallar upp den lite grann.
Just det. Och då har man de här torvblocken liksom i kanten. Så då ligger den här sektionen i trädgården högre än det andra. Och så kan man fortsätta att jordförbättra det och så.
Du säger rhododendronjord, då menar du alltså jord som man kan köpa på den lokala plantskolan med lite lägre pH-värde?
Ja. Och då finns det ju torv som är grovriven. Mm. Den typen av torv. Då är den många gånger ogödslad. Och då får man vara lite duktig på gödsel. Men annars så kan man köpa rhododendronjord eller gödslad torv som man kan använda till rhododendronplantor. Så den ska liksom inte ha en massa kalk i sig.
När du precis har satt den här rhododendronplantan, underhållet till att börja med såklart vattna i lagom doser eller gödsling?
Mm. Vattna rhododendron, absolut. Då kan vi ta ett litet sånt tips. När man tittar på en rhododendronplanta så är den ju, då står den där med alla bladen och så är de som ett lager, som ett paraply blir det. Mm. Så att om man vattnar en rhododendron med spridare uppifrån så är det sämre, för att då rinner ju liksom vattnet från blad till blad till blad till blad och så hamnar vattnet utanför själva rotklumpen. Så att vattna under rhododendron, det är ganska smart med spridare som sprider lågt eller att man tar vattenslangen då. För att det verkligen ska nå till rotklumpen. Och rotklumpen brukar vara ungefär lika stor som själva bladverket är ovan jord.
Så då ska man tänka på att det krävs några liter vatten.
Ja, ganska många liter vatten. Och framförallt när de är nyplanterade så får man underhålla dem flitigare. Kanske varje vecka med vatten då. Och när man planterar rhododendron så ska jorden också vara fuktig så att den inte... Det jag vill säga är att rhododendron ska inte torka upp.
Det är en riktig suput. Den gillar att dricka.
Ja, det gör den, men den gillar inte att stå i vatten.
Nej. Lagom är bäst, som vi brukar säga. Mm. Om man nu har den lilla villaträdgården, det är kul för dem som har det, men den som har den lilla balkongen inne i stan och någonstans i Skåneland eller i vårt avlånga land. Går det att odla den till exempel i kruka? Är det möjligt?
Ja, man kan ha rhododendron i kruka och det är så att rhododendron till och med kanske är en rätt så smart växt att ha i kruka. Under förutsättning att man sköter den naturligtvis med
såklart
vatten och så.
Så tittar hon på mig och säger att jag såg min basilika från förra programmet som var uppstänglad. Ja.
Jo, det jag menar det är att rhododendron har liksom ett filtat rotsystem. Det är väldigt, väldigt tätt. Och så. Det behöver inte komma ut långt utanför vad liksom själva bladverket är då. Och det här kompakta rotsystemet som rhododendron har gör ju också att då kan det bo på en liten yta, det vill säga en kruka. Men den får inte torka ut. Så den som nu ska ha rhododendron i kruka, den får vara en person som tycker att det är kul att sköta om den här plantan då. Så att den inte blir torr, för det vill den inte. Och annars så sköter man ju den då med rhododendron-gödning och så. Så att det den inte kan ta upp från marken får man då förse den med.
Nu kommer någon kasta säkert sten på mig, men jag säger så här, det låter ju som du beskriver en typisk pensionär som har all tid i världen och tar hand om sin lilla rhododendronplanta.
Ja.
Sa han.
Sa han.
Och duckade.
Ja, och då sa hon så här att ja, om man absolut inte har någon tid och göra det här, då ska man nog inte ha rhododendron. Då kan man ju ha andra saker. Och då finns det ett stensäkert sätt nu. Så i dina krukor i fortsättning då, förutom basilikan, som du då tycks lycka med. Nej, så kan du ha taklök.
Taklök.
Väldigt bra. Sån här fetbladsväxt med tjocka blad, du vet. Och då magasinerar den liksom vatten i sina blad och den tål hur... slarviga
vattningsskötare
som helst.
Ja, precis. Det låter ungefär som när jag lyckades till och med ta kål på både en Robusta och en Monstera, och de är rätt svåra att ta kål på, kan jag säga. När jag pluggade i Lund på studentkorridoren skulle sköta kompisens stora, och hans bananplantor, de dog också. Så.
Det kan jag nästan förstå, ja. Mm.
Men du, vi lämnar rhododendrons nyodling. Det som man tänker när man tänker rhododendron, det är ju faktiskt alla de vackra blommorna som dyker upp och plötsligt är borta också. Det går ju väldigt fort, tycker jag, den där perioden när de blommar.
Ja, alltså det kan, om man blir lite duktig på rhododendron så kan man få ihop det så att man åtminstone har blomning i 2 månader.
Så
och till och med mer. Ja. Mm. Alltså kombinationen av rhododendron, och då har det ju naturligtvis med ytan man har till sitt förfogande att göra. Om hur liksom mycket man kan kombinera samman. Men går man och tittar i plantskolan så... Nu är ju en ganska bra tid. Då är det ju en hel del som visserligen har blommat över, men det är många som fortfarande blommar, och så kan man se på det man gillar. Och så kombinera utifrån vad man sen kan läsa på skyltarna och så. Eller
men hur lyckas du få dem att blomma så länge? Liksom?
Ja, det är inte den enskilda busken, utan Nej. Det är kombinationerna
det är
som gör det.
Kombo,
det.
Ja.
Och det är väl det som man ibland... när man är nybörjare missar lite. Att man faller liksom för åh, den var snygg och den var snygg. Och så kan man egentligen trixa genom att välja sorter som blommar efter varandra och så. Och det kräver ju lite mer kunskap eller intresse, för man lär sig klart efterhand.
Välkommen till Flyinge Plantshop. Ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara 10 minuter från Lund finner ni allt från perenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
Om man nu tänker att man har sin lilla rhododendronbuske, det börjar komma halvvägs genom sommaren. Gödsling, underhåll under själva sommarsäsongen, hur tänker du där, Annika?
Jag tänker så här att en... välmående rhododendronplantering, den får ändå en dos gödning där tidigt på våren. Om man har rhododendron som man tycker att de växer inte på så bra, att man misstänker att det beror på att det är för lite näring i jorden, så är det en omgång till. Men före midsommar, inte senare än så, ska man gödsla. Och när man gödslar rhododendron så är det nästan extra viktigt att man sprider den på... alltså, att man inte lägger en hög med gödningen bredvid plantan och så för den sköta sig själv. Utan den ska man faktiskt fördela så bra det går över rotsystemet på de...
Vilken gödsel använder du? Alltså, vi har ju pratat om det tidigare program här, om att det finns ju så många olika produkter ute på marknaden. Mm. Det finns ju den klassiska naturliga lilla ko- eller hönsgödseln som man öser ut. Men om du köper något på pusse, alltså är det...
rhododendron-gödning är det allra, allra enklast.
Det finns alltså speciell för rhododendron.
Ja, och då behöver man inte mixa så mycket själv. Men det man kan göra sen utöver det, för då tillför det ju inte någon, vad ska man säga... struktur till jorden som kan vara bra. Att man liksom mulchar. Nu är vi inne på det igen.
Just det, mulchar.
Ja, att man lägger liksom på ett nytt lager av jord. Det kan man kanske ta sig för att göra på hösten. Att man lägger på någon typ av barkmull.
Okej.
Okay. Och då är det inte så mycket, det är där i princip ingen gödsel i den. Men den skyddar det här yttersta, översta jordlagret eller rotlagret på rhododendron.
Det ligger ganska ytligt. Så det är därför man säger att folk lägger bark.
Ja,
alltså.
Ja, Alltså det är smart, för då får man ett litet extra frö. För här nere har vi ju ofta barfrost. Hade vi nu fått kanonmycket snö så hade snön liksom skyddat lite. Mm. Men hos oss fryser det ju liksom i det lagret där faktiskt rhododendron har sina...
Kan de stryka med över en tuff vinter om man inte har lagt ut den här lilla barkmyllan eller om du får den här markfrosten?
Där väljer man ju, kan man säga, rhododendron sort. Så att det ska ju vara... Det här med zonhärdighet... Alltså det finns ju zoner i Sverige från där vi bor i zon 1 och så upp till zon 8 och sen är vi liksom där uppe på Karlfjället.
Jukkasjärvi så, lite så. Ja.
Men om vi rör oss här nere, så det vi har i plantskolan eller plantfoppen, det är ju härdigt här. Så att tittar man på skylden och det står från 1 och så kanske upp till 4 eller någonting annat, så är det ju helt liksom, då är det okej. Men man kan ändå behöva skydda de planternas rotsystem över vintern eftersom vi då inte har något snötäcke.
Hur är det med sjukdomar på rhododendron? Det finns något speciellt sådär, så vi har ju pratat i förra programmet om lite bladlös som massakerade min basilika. Så vad är det vanligaste man kan stöta på när det gäller rhododendron, om det är något sånt där som...
De är faktiskt en förhållandevis frisk växt, alltså ett släkte som är friskt. Så det är ganska lite. Och en annan fördel med rhododendron, det är ju att den här jorden som de tycker om att bo i, den har ett lågt pH-värde och de är vinterstädsegröna då, alltså de är där hela tiden. Så det blir väldigt lite ogräsrensning i en rhododendronplantering också. Så det finns ju massor med fördelar med att odla rhododendron.
När vi började det här programmet så slog du an tonen rhododendron och deras bästa vänner, som jag sa, lät lite grann som ett barnprogram från 70-talet. Och så kom vi in på Anita Televinken. Bästa vännerna, vad är det för någonting till en rhododendronbuske, Annika?
Man kan plussa på med till exempel doft. Det finns lövfällande rhododendron som har doftande blommor. Mm. Då liksom plockar man in det. Och sen så skulle man kunna i ett soligare läge, alltså där solen når i vissa sorter av rhododendron kan ju mycket väl vara i sol. Och i framkanten där solen är som mest, där kan man använda blåbär. Blåbär trivs alldeles utmärkt i samma jord som rhododendron.
Lite halvsurt sådär, eller?
Ja, och då får man ju på många av blåbären även en höstfärg. Då har man plussat på liksom en bär i rhododendronplanteringen och så får man höstfärg.
Pratar vi om amerikanska stora
blåbär? Ja, det kan det vara, men det kan även vara hybridblåbär som är lägre. Så det beror ju kanske på vilka rhododendron man har. För har du en stor parkrhododendron liksom på 3-4 meter i fullvuxen storlek, så kanske du ska addera de stora amerikanska blåbärsbuskarna då, eller en mindre om det är bland lägre buskar, men gärna i solen. Och det är så jag tänker kring växter, att då har jag redan basen här, för då har jag bladen på rhododendron, och sen kan rhododendron sinsemellan ha väldigt olika bladformer. Och då liksom blir det snyggt. Och sen så plussar man på med det man saknar. Då får vi in doft med någon rhododendron. Och så får vi in färg på hösten med blåbären. Och sen så får vi en ännu tidigare blomning om vi plussar på med vårljung till exempel.
Jaha då.
Och då blir det en effekt mot rhododendronbladen. Och sen kan man plussa på med, på hösten med ytterligare blomning via höstljung, som också vill vara i samma jord. Så det jag har valt nu, det är ju en kombination av växter som vill bo på samma, i samma miljö, samma jord.
Så att det är lite så man kombinerar och hittar, och det är de som är, du tänker, är bästa vännerna till din rhododendron.
Ja, för då lyfter de varandra. Rhododendron blir vackrare för att de får kontraster i andra växter, och sen så plussar man på med det som många tänker på först. Hur ser blomman ut? Mm. Men den är ju där så kort tid. Så om man får till det där andra, så blir blomningen en fantastisk bonus i detta extra allt.
Vi pratade också ett tidigare program om det där med att klippa häcken och fixa dona med den. En växt som många säkert har en relation till, det är ju buxbommen, tänker jag lite grann. Mm. när ska jag klippa min buxbom? Vet du, det är många som har hört av sig och frågat kring. Hur ska jag tänka där?
Mm. Alltså, vi börjar närma oss. Jag lärde mig en gång att det var bra att klippa buxbom på midsommarafton. Och det var väl för att den som sa det till mig visste att jag ibland är lite glömsk. Men det var en bra dag att komma ihåg. Alltså, gå inte på buxbommen för tidigt. Alla ni som har buxbomsklot eller häckar eller vad det nu än är för någonting kan vänta lite längre fram på säsongen med det. Man har så mycket annat man kan göra först.
Precis.
För om man klipper buxbommen väldigt tidigt så ibland så skjuter den nya skott. Och sen så kommer den här nattfrosten och då så blir de lite, du vet, skira gröna skotten som har kommit, som när det var varmt nu i, vad var det, i april?
Ja, just det. Fick en liten sån värmebölja.
Det var en period när det var varmt, ja. Så kanske det kommer igång ett år och då får man skador på dem. Så att man kan med fördel vänta med buxbommen till midsommarafton.
Okej. Okay. Men du, i slutet av sommarsäsongen hoppar vi lite grann med den här grejen här med rhododendron, tänker jag. När säsongen är slut, vad gör jag för förberedelsearbete inför vintersäsongen? Vi har pratat om markfasten och vi lägger en lilla barkmylla. Men är det något mer jag behöver tänka på?
Ja, vattna.
Vattna upp inför vintern?
Ja, för det är ju så att nu ska den stå där med sina blad över vintern. Och då är det bra om man har buffrat den med vatten. Och det kan man göra egentligen ganska långt ut på hösten. Nästan alltså, sista dagen innan det fryser i princip. Mm. Nej, men
lite så.
Ja, och då vattnar man igenom rejält. Så att
en rotblöt alltså kan
ja,
man.
Ja, så att den har fått ta upp så mycket vatten det nu går. Och sen så plötsligt fryser det. För sen kan inte de här växterna ta upp något vatten och försörja de gröna bladen. Och blir det då mycket kallt och så kan de få problem. Och då har man förebyggt det lite genom att vattna upp dem. Och när man då kommer till våren igen, för då måste jag ju säga att så fort våren kommer så är det samma visa. Att man vattnar tidigt på de här vinterställsegröna växterna. Det är inte bara rhododendron utan sådana här storbladiga lagerhägg. Vet du vad det är för något?
Ja, just det.
Ja, stora gröna blad sitter kvar över vintern. Det är jättebra att vattna dem också sent på säsongen och tidigt på våren. Just för att ge dem en skjuts, för det behöver de.
Vi har ju en lagerhägg, den som vi har ute i trädgården. Den som de massakrerade som min häck där mellan mig och grannen.
Oj då.
När de skulle dra fiber. Så jag har ett som Berlinmuren har gått tvärs igenom min häck.
I lagerhäggen?
I lagerhäggen.
Ja, men då har du egentligen lite, alltså både tur och otur. Det är ju otur att de har gjort så, men lagerhägg är faktiskt en växt som svarar bra på beskärning kan man säga.
Ah.
Så att om du tittar noga på din planta och ser var liksom nya blad kommer eller du ser anlag så klipper jag precis ovanför dem så brukar den kunna klara sig och växa upp väldigt långt på en säsong. För nu har den ju ett rotsystem som är ganska stort antagligen.
Ja, jag hoppas att den överlevde för de slet upp den och sen så att de tryckte de ner den igen då när de hade gjort vad de skulle göra.
Oj då.
Ja. Ja, jag blir lite vred i själen så.
Veckans fråga i Trädgårdssnack.
Det är inte bara jag som ska fråga utan det är också du som lyssnar som ska fråga. En fråga som har kommit in via vår Facebook-sida. Carl-Ivar i Söndrum skriver: jag har svart gräs i skuggan. Vad kan det vara?
Ja.
Kan du reda ut vad han menar?
Ja.
Eller gissa på.
Om det ser ut som ett gräs och det är svart så tror jag inte att det är ett gräs utan då tror jag att det är någonting som heter svart ormskägg. Han kan kolla på en bild på ett
googla
svart
på den, ja.
Ormskägg. Ja. För då är det en släkt med liljekonvalj. Och det kan man ibland se på när den blommar så är blomningen lite snarlikt. Och sen så kommer de här frökapslarna som också ser lite liljekonvaljslika ut. Så ja, det är min bästa gissning i alla fall.
Ja.
Annars kan man skicka en bild och så
precis.
Tittar vi på den.
Går vi in där på då går du in via vår Facebook-sida och där kan du ställa din lilla fråga. Där finns också lite bilder från våra program och länkar till de avsnitt som vi har haft. Ja, nu har vi betat av en hel massa grejer och det finns ju hur mycket som helst kvar. Perenner vet jag att du är lite sugen på att ta tag i till nästa vecka.
Ja, det gillar jag, måla med perenner.
Ja.
Det...
Då tar vi fasta på det.
Mm,
det konstnärliga nästa vecka.
det vet jag inte.
Trädgårdssnack i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.